Välkomna till dagens nyheters utrikesdag i Studio DN, där vi under tre sessioner har samlat en rad av våra utrikeskorrespondenter. I den första delen talar vi om den försiktiga återgången till något slags normalitet i Europa, om rädslan för en andra virusvåg och om utmaningarna för EU, där förslaget till återhämtningsfond delar medlemsländerna. Ja, varje vår brukar DN samla sina korrespondenter för en utrikesdag som drar fulla hus. I år är det av kända skäl inte möjligt, men istället har vi bjudit in några av dem till Studio DN, där utrikesfrågorna också normalt ofta får stor plats. Valet i USA har ju en stående dag på torsdagar till exempel. Nu ska vi ägna tre avsnitt åt läget i världen under och efter virusutbrottet. Här i det första ska vi tala om Europa och EU. Med oss finns Lina Lund, korrespondent i Berlin. Hej Lina!
Guten Tag!
Erik de la Ruggiera, du är i Paris. Hej!
Hej, hej!
Peter Löve, du finns i Rom.
Buongiorno!
Och Brysselkorrespondenten Pia Gripenberg. Hej på dig!
Hej, hej!
Om vi börjar där det började för Europas del då, i Italien, så ska vi först höra hur det lät i Rom när kaféerna började öppna igen.
Det som alla längtat efter mest är att få en riktig espresso eller en krämig cappuccino. Något som inte har serverats någonstans i hela Rom.
Scusi. Piacevole perché dopo tanti giorni del caffè di casa eccetera, questa è veramente una bella sensazione che unisce la bontà del caffè del bar ma anche il fatto di una riconquistata spazio di libertà di vita, insomma.
Ciao. Ciao, grazie.
Ja, Peter, det här var Luisa Colceraza. Vad säger hon och hur kändes det där?
Ja, men detta var i början då av när nedsläckningen kom som var nästan totalt. Det fanns ju inga affärer, butiker, ingenting är öppet med undantag för apotek och livsmedelsaffärer. Och så gick jag varje dag till gatuhörnet där min trogna tidningsförsäljerska stod. Hon står där i alla väder, om det ösregnar eller om det snöar mitt i vintern, vilket det kan göra i Rom, så finns hon alltid där. Och det hade man rätt till att göra. Man har rätt som invånare då i Italien att bli informerad, så att tidningskiosken var alltid ett giltigt skäl att gå ut. Och lite, som man ska säga, en sorts ventil där man kunde andas.
Erik de la Ruggiera, du har ju rapporterat om stämningen i både text och i ljud- och videoupptagningar. I mitten av mars så gick du runt i ett nedstängt Paris. Då lät det så här.
En fördel med det här utegångsförbudet är att man kan gå mitt i gatan så här utan att behöva vara särskilt orolig för bilar. Det är inte helt folktomt, men samtidigt någon typ av lite halvt spöklig känsla över Paris. I stort sett bara bagerier, matbutiker och som här apoteken är öppna.
Je peux acheter une baguette.
Gäller att passa på när man är på bageriet. Il y a beaucoup de clients.
Il y a eu beaucoup de clients hier et avant midi, mais après midi un petit peu et là maintenant aujourd'hui c'est espacé. Un petit peu. Il y en a un petit peu quand même qui sortent un petit peu. Les gens ont besoin de sortir. Et la police est déjà passée parce qu'il y a des gens qui comprennent pas qu'il faut rentrer à la maison.
Det här var Marie Rodriguez som sa att hon hade några kunder i alla fall. Folk går ändå ut. Hur är atmosfären i Paris nu när saker har börjat öppna igen, Erik?
Ja, det är ju en otrolig skillnad faktiskt. Det är ju inte, så det går inte riktigt att jämföra. När det här spelades in, det var ju liksom första dagen eller andra dagen av utegångsförbudet. Och sen har vi haft 8 veckor där vi har varit instängda och där man inte har kunnat gå ut utan att ta det här särskilda formuläret som man behövde ha och där man skulle skriva i väldigt tydligt vad man skulle göra utomhus och att man fick inte gå längre än 1 kilometer från hemmet och man fick inte vara ute mer än en timme och för då kunde man få böter då för 135 euro eller 1400 kronor. Och det där, jag menar, nu har man här bara i veckan så har man ju börjat öppna upp Även uteserveringarna i Paris. Så att det börjar se ganska normalt ut. Affärerna är öppna, skolorna öppnar och så vidare. Så att det känns återigen som ett ganska vanligt Paris, vilket är otroligt skönt efter de här helt galna 2 månaderna som det har varit.
Jag vet att du ibland har undrat lite om vi i Sverige verkligen har fattat vad ni har gått igenom. Kan inte du berätta lite om det?
Jag tror att det är ganska svårt att verkligen sätta sig in i vad det innebär att staten på det här viset förbjuder dig att gå ut. I Sverige bygger ju strategin på frivillighet, att människor har tagit sitt eget ansvar och så vidare. Men det är trots allt en väldig skillnad när staten säger åt dig att du får inte gå ut under några omständigheter om du inte har väldigt, väldigt specifika skäl och du måste ha med dig särskilt formulär och så vidare. Sen står det poliser och kontrollerar ditt papper när du går ut och så vidare. Det här, i början så tyckte kanske jag i alla fall att det var en slags nästan lite absurd, nästan lite komisk situation när man kände sig, vad är det här? Liksom? Det här, det är ju inte klokt att man inte får gå ut utan att de håller på att kontrollera den på det här viset. Men i takt med att den här rädslan för viruset piskas in dag efter dag och sen också att man faktiskt ser människor bli kontrollerade och det, dessutom kommer rapporter då om polisbrutalitet, vilket faktiskt inträffade i flera, framförallt i förorter, så infinner sig något slags ganska utbredd rädsla liksom, som är, jag tror är betydligt större än den som har varit i Sverige. Och den här känslan liksom av nästan lite klaustrofobisk känsla och någon konstant rädsla eller vaksamhet som hela tiden finns där, den tror jag faktiskt skiljer sig ganska markant från situationen i Sverige. Och det har varit en utmaning att föra fram den. Jag inser ju naturligtvis att människor i Sverige också, de som tar det på största allvar och så, de som har inte gått ut och så, att man kan känna att jag har minsann varit minst lika rädd som ni där i Frankrike och sådär. Men det är något annat det där, när staten går in och pekar med hela handen och säger att du får inte gå ut, då blir det höga böter eller till och med upp till 6 månaders fängelse, som det har varit här i Frankrike och även i Italien nu och i Spanien.
Ja, den svenska strategin har ju varit annorlunda. Den har ju också betraktats med misstänksamhet av många länder som har haft tuffare regler. Pia, Belgien har ju haft hårda restriktioner men ändå väldigt höga dödstal. Hur ser belgarna på Sverige och hur har du?
Jag tror belgarna, liksom de många som bor i länder som har varit väldigt nedstängda, de är ganska frågande till strategin Sverige har haft, att både skolor har varit öppna, restauranger har varit öppna, butiker har varit öppna. Men samtidigt noterar man ju också att Sverige har haft en annorlunda strategi än Norden. Man ser ju gärna på Norden som en ganska helhet när man bor på kontinenten. Och Sverige har haft en annan strategi och Sverige har haft högre dödstal än sina grannländer. Men samtidigt så vet man också att Sverige är väldigt glest befolkat jämfört med till exempel Nederländerna och Belgien. Så att på något sätt det kan också finnas att jo, det kanske skulle fungera i Sverige att ha den här strategin, men det skulle vara svårare i vårt land att ha den strategin.
Ja, just det. Lina, i Berlin, du har ju kommit tillbaka till Berlin för ett tag sedan. Hur var det att ta sig tillbaka till Berlin från Stockholm?
Ja, men det var faktiskt väldigt spännande och gav lite en illustration av hur Tyskland har hanterat den här krisen. Jag flög in från Arlanda via Frankfurt. Det går inga direktflyg mellan Sverige eller mellan Stockholm och Berlin längre, och sen från Frankfurt hit till stan. Och dels så måste ju alla passagerare ha munskydd på sig, precis samma regler som gäller i matbutiker, i alla butiker och i kollektivtrafiken här i Tyskland nu. Och enda anledningen till att jag egentligen släpptes ombord på planet var att jag kunde visa upp ett dokument med tyska stämplar som visar att jag bor i Berlin. Man måste alltså ha en giltig orsak att resa in i Tyskland även från andra EU-länder. Och ombord på planet så fick jag fylla i 2 A4 formulär med uppgifter om min hälsostatus, om jag tror mig har träffat någon som kan ha varit smittad med covid-19 under den senaste tiden. Jag fick fylla i uppgifter om eventuellt underliggande sjukdomar, mina kontaktuppgifter i Tyskland och även kontaktpersoner i Sverige som myndigheterna ska kunna ta kontakt med i händelse av att någonting händer. Och framförallt min sittplats ombord på planet. Och det här är ju för att tyska myndigheter ska kunna spåra mig och också de okända personer som satt på platserna runt omkring i händelse av att jag då den närmsta tiden skulle testas positivt för covid-19. Och det var då första steget. Och andra steget var att när jag gick av planet här i Berlin så möttes jag av en grupp uniformerade poliser som delade ut informationsblad om vad som gäller kring de nya coronalagarna som har stiftats här i Tyskland. Punktvis gick de igenom hur jag måste agera, och där står det också tydligt att alla som reser in i landet måste omedelbart bege sig till den adress där man tänker vistas och anmäla sig till de lokala hälsovårdsmyndigheterna, vilket jag gjorde då. Ofta i Tyskland så ska man ju faxa in alla uppgifter, men nu nöjde de sig med mejl. Och då blev jag kort därefter att jag skickat det här mejlet uppringd av en kvinna från hälsomyndigheterna som hälsade mig välkommen tillbaka och förvissade sig om att jag inte hade några symptom, att jag visste vart jag skulle vända mig om jag blev sjuk och om jag skulle behöva testa mig. Hon undrade hur min livssituation såg ut, om jag lever ensam, om jag jobbar i home office eller om jag går till ett kontor. Och så förhörde hon sig så att jag känner till alla de här hygienreglerna och reglerna vad gäller att man ska hålla avstånd och så. Och just för att kunna förvissa sig om att jag inte har dragit med mig någon smitta in i landet. Och det tyckte jag som har vistats en kort tid i Sverige var intressant att se på skillnaderna hur myndigheterna i de olika länderna agerar.
Och de behandlar alla inresande på det här sättet, eller var det någonting särskilt för att du kom just från Sverige? Uppfattas du som mer liksom riskabel för att du är just från Sverige, eller är det alla som behandlas på samma sätt?
Det gör jag inte, utan det är för att jag kommer från ett annat EU-land, och detta gäller för alla som har vistats utanför Tyskland i mer än 48 timmar. Sen så följer de tyska smittskyddsmyndigheterna, de uppdaterar varje dag smittläget i de olika europeiska länderna utifrån en skala. Och då den dagen som jag reste in, då var faktiskt Sverige det enda landet som befann sig i vad de kallar för en riskzon. Och hade det varit fler smittade per capita, något fler bara, då hade jag riskerat att hamna i karantän i 2 veckor. Men det slapp jag nu.
Peter, den italienska ambassadören i Sverige, han såg sig föranledd att kritisera Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell för hans uttalanden om italiensk sjukvård. Och han markerade också att Italien faktiskt tyckte vara lite av en försökskanin här eftersom man drabbades så hårt och så tidigt. Och att hjälpen till Italien var ju väldigt begränsad, minst sagt, från andra länder i EU. Hur tycker du man ska se på ambassadörens utspel?
Ja, jag tror att den har 2 bottnar. Det ena är då att Italien blev så väldigt drabbat och så tidigt och därför också fick ganska liten hjälp i denna enorma katastrofsituation. Jag tror att det är det han säger. Han säger, till mig har han sagt att Italien hade en enorm otur. Och med det menar han att den här smittan fick fäste i Norditaliens mest tätbefolkade stad, Milano. Och det var det stora huvudproblemet. Och vi har ju sett fruktansvärda scener i Milano, inte minst från bårhuset till exempel. Och senare när dödstalen hade blivit så många så såg man dessa jättelika militärkonvojer som åkte iväg med mängder, hundratals och hundratals likkistor som kremerades utan anhöriga. Man var tvungen att skicka dem till städerna söderut i Lombardiet. Ferrara, Modena och Bologna och så vidare. Den andra grejen är nog att han att han inte... Han ville tillrättalägga de uppgifter som Tegnell hade gett eftersom de inte stämde. Det var ganska små skillnader, men rätt ska vara rätt, verkar ambassadör Mario Cospito tycka. Och det är det ju också. Och det gällde ju framförallt vårdplatser, hur många dödstal det gick på 100 personer och på 1000 personer och så vidare. Och de uppgifterna ville han ha korrigerade. Och det tycker jag egentligen inte är så särskilt konstigt. Man ska också komma ihåg att Italien har aldrig haft under denna epidemi någon större brist på mediciner. Det har inte saknats utrustning. Det har inte saknats mediciner, och det beror också på att Italien har en stor nationell farmakologisk produktion. De har väldigt mycket. Vad som däremot bör sägas är att varken Italien eller Sverige lyckades skydda sina åldringar. 6 000 personer dog inom äldrevården i Milano. Det är 3 gånger så många som dog under andra världskriget i Milano.
Vi ska alldeles strax tala lite mer om de politiska relationerna inom EU. Ja, coronautbrottet innebär ju stora ekonomiska konsekvenser för många EU-länder, är ju de förödande. EU-kommissionens förslag till återhämtningsfond är ju unikt och inte helt okontroversiellt. De länder som förespråkar lån här och inte bidrag som en del av det här jättepaketet, till exempel Sverige då, som är ett av de här snålare länderna, har ju fått stå tillbaka vad det verkar. Pia Gripenberg i Bryssel, vad innebär den här fonden för Sveriges relation till EU och för EU-samarbetet?
Ja, den som du sa, den är ju väldigt kontroversiell. Den är på motsvarande 750 miljarder euro. Det är alltså typ 8000 miljarder kronor, och det är 1,5 gånger svensk BNP. Den är jättestor, och det största delen då, 2/3, ska den betalas ut som bidrag, och väldigt mycket pengar ska gå till Italien och Spanien som är hårt drabbade. Så att där ska det investeras i branscher som är särskilt utsatta. Och Sverige får ju på något sätt bestämma sig här nu. Sverige vill ju inte ha lån, eller inte ha bidrag, förlåt, utan de vill ha det här som lån. Och då måste ju Sverige bestämma sig, ska man ta den här fighten att bromsa och blockera? Det kan ju Sverige göra, för alla länder måste vara eniga i det här beslutet. Men samtidigt är det då, i och med att Tyskland och Frankrike är starka anhängare av det här förslaget, så får man ju någonstans välja sina strider, och då kan ju då Sverige inse att ja, det kanske är väldigt svårt att blockera det här förslaget. Det är väldigt hårt tryck på att alla ska ställa upp. Och istället välja att ja, men då ska vi se till att pengarna går till riktigt bra saker. Det ska liksom inte försvinna i något svart hål någonstans, utan det ska verkligen gå till branscher som behöver hjälp, och det ska gå till investeringar som förbättrar klimatet, som förbättrar konkurrenskraften i företagen, och det som kan vara liksom nytta framöver, inte någonting för att städa upp någonstans.
Frankrikes president Emmanuel Macron, han är ju, verkar ju mera nöjd här, Erik. Är det på det sättet?
Ja, visst, Macron har ju länge varit en stark anhängare av ett mer federativt EU. Han har ju nu också stått på Sydeuropas sida i den här konflikten, får man väl ändå säga, om hur den här fonden ska se ut och så vidare. Han har sagt att det här är en närmast existentiell fråga för EU, att man måste se till att omfördela resurser helt enkelt från nord till syd, eftersom de här länderna i Sydeuropa har blivit så hårt drabbade. Så att det, för honom är det ju framgång, definitivt.
Har han väljarna med sig där? Vad tycker fransmännen?
Ja, alltså det är ju en rätt splittrad opinion. Det är ju generellt sett så att eliten i Frankrike är mer EU-vänlig än folket. Men det är ju, han har en ganska stor andel av väljarna med sig ändå. Det finns, jag tror att det här har framställts också i fransk media som en slags seger för Frankrike. Så att det var välbehövligt för Macron efter en ganska tuff period där han har blivit ganska hårt kritiserad för hanteringen av den här coronakrisen. Men det har varit brist på skyddsmaterial, och det har varit ganska senfärdigt agerande av franska myndigheter till en början. Och sen så kom han igång, men det var till en början ganska långsamt. Vilket i och för sig så har det ju sett ut i ganska många länder.
I Tyskland så har ju det här inneburit en, liksom en omsvängning. Lina, hur rädda är tyskarna för att stå här och bli plånbok nu när EU ska upp på fötter?
Ja, men det finns ju det här gamla talesättet i Tyskland att Frankrike får idéerna, Tyskland får räkningen. Och det är ju helt korrekt att vi har sett en nästan 180-gradig omsvängning i synen på hur de här pengarna ska tas upp och fördelas. Och enligt de senaste opinionsmätningarna här så kan man se att ungefär varannan tysk väljare stöttar den fransk-tyska planen som nu också är blivit en del av EU-kommissionen, medans varannan väljare är mer skeptisk. Men när man läser de stora tidningarna här och följer den liksom breda politiska debatten så finns det en ganska stor samstämmighet om att det här är vad som nu måste till. Och från tyskt håll grundar det sig förstås både i en ekonomisk och politisk verklighet. Ekonomiskt så är de allra flesta tyskar medvetna om att Tyskland är ett av de länder som har tjänat absolut mest på den gemensamma marknaden. Och man vet att om fransmän, italienare, spanjorer inte kommer att ha råd att betala sina hyror eller köpa mat, ja, hur ska de då ha råd att köpa tyska bilar och verkstadsprodukter på sikt. Men sen så det stora narrativet här i Tyskland är nog ändå den politiska framtiden. Det finns en utbredd oro för att EU skakar lite i sina grundvalar nu efter den här djupa krisen och att man därför måste agera gemensamt.
Peter, den italienska ekonomin har ju liksom, den sågs ju långt före coronakrisen som ett bekymmer. Hur illa är det och vad händer om Italien brakar samman med det inte ekonomiskt?
Ja, det är ju inte ett helt orealistiskt scenario. Med den här epidemin har ju då skakat och förvärrat situationen och BNP har sjunkit. Samtidigt om man då tittar på statistik, säger bara en del, men så är det ju så att statsskulden då med tanke på en sjunkande BNP har skenat. Den är uppe i 150% av BNP. Vilket måste ses som mycket, mycket oroande. Endast Grekland har högre, men Italien är ju en mycket större ekonomi. Och går Italien i konkurs eller får stora problem så kommer ju det att dra andra länder med sig. Det är helt ofrånkomligt. Vi vet inte vad som kommer att hända. Det knakar lite i regeringen. Högern är angelägen om att försöka bli av med premiärministern Giuseppe Conte som har gjort ett bra jobb, men han har kanske varit lite för auktoritär och tagit rätt många egna initiativ och det gillar inte högern. Det talas redan om att han kanske kommer att lämna framåt hösten, men det där är ren spekulation. Däremot är den ekonomiska situationen väldigt allvarlig och man ser det på Roms gator. Hur mycket utslagna människor det är, inte bara de här vanliga luffarna som fanns, utan nu ser man väldigt mycket vanliga människor som har reella problem att få ihop och kunna köpa mat och är med en mycket liten hushållskassa. Det finns ju naturligtvis som alltid de här organisationerna som är väldigt tydliga i Italien, Caritas och så vidare, liksom religiösa som inte har några krav naturligtvis, men som ställer upp och hjälper till med matutdelning. Det ser man i många kyrkor även idag.
Mm. Ja, vi har ju både liksom en ekonomisk kris, men coronakrisen har ju också utnyttjats av flera länder för att införa lagar i odemokratisk riktning, som i Polen och Ungern. I flera länder så har ju folk slutit upp bakom sina regeringar. Vi ser ju ett stöd även i Sverige för Socialdemokraterna. Så är det inte överallt. Men det finns ju en skiftande maktbalans här. Pia, vi har ju pratat om det här tidigare, men hur ser du på det här nu? Går EU-samarbetet starkt eller försvagat ur krisen, skulle du säga?
Så man kan nog säga att det är både och. Om det blir så att den här återhämtningsfonden blir beslutad så är det ett starkt samarbete. Då tar man ju faktiskt på sig att EU-kommissionen får låna pengar och det är medlemsstaterna som garanterar de här lånen i slutändan. Och dessutom pratas ju mycket om att man måste ha bättre krisberedskap och samordning centralt. Och det är ju också ett ökat samarbete. Däremot så är det ju alla, väldigt många länder har ju märkt att när det krisar till, då stänger man gränser, man förbjuder export av skyddsprodukter och man hjälper inte varandra i den utsträckningen som nog många hoppades på. Framförallt Italien efterlyste ju hjälp i början där utan att få någon. Så jag tror snarare också att det blir att varje land inser att i en kris då måste vi lita på oss själva. Så att var och en bygger nog upp ett tänkt liksom läkemedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning och just sådana skyddsprodukter. Att man tänker på sig själv mycket större utsträckning när man planerar framöver och inte förlita sig på att EU-samarbetet funkar fullt ut.
Det känns ju som att det finns en ökad spänning kring både inuti EU men också gentemot länder utanför EU. Liksom vi ser ju ett USA som blir allt mer isolerat och Trump som går in och stökar om i G7-samarbetet. Han och Merkel har ju varit på kollisionskurs länge. Jag tänkte vi skulle avsluta lite med en runda mellan er här. Det är ju stora protester i USA som delvis har spritt sig till Europa och det blir ju också folksamlingar och det kan ju finnas en oro för en andra våg av virusutbrottet. Att vi ser både liksom en politisering eller en polarisering av folk då när det blir ökade ekonomiska spänningar och så kommer det här ovanpå. Kan vi inte gå höra lite grann hur ni ser på närmsta tiden här? Erik, kan inte du börja?
Ja, alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om ekonomin på medellång sikt, eller man ska säga. För att här har ju i Frankrike och i ganska många andra länder i Europa har ju de här korttidspermitteringarna fungerat ganska bra ändå. Man har lyckats på det viset undvika den här massarbetslösheten som på extremt kort tid spridit ut sig i USA. Och det gör ju också att även om vi ser att det är betydligt fler som går till matutdelningar i förorter och runt om i Paris här, så är det ju ändå inte riktigt samma extrema situation som i USA. Och där, även om man har den här liksom laddningen nu kring även polisvåldet i Frankrike som ett fall skulle kunna detonera det här, så tror jag ändå att så länge liksom ekonomin inte havererar totalt så kanske man ändå kan hålla det här under kontroll någorlunda situationen.
Hur är det i Tyskland, Lina? Är man orolig där för en andra våg och hur ser man på de här politiska spänningarna?
Ja, man är förstås mycket orolig här för en andra våg och det är också hela tiden budskapet från Merkel och de olika regeringscheferna att även om Tyskland hittills under krisen tycks ha varit ett av de länder som har klarat coronan ganska bra sett till jämförelsevis låga dödstal, många lediga sjukvårdsplatser och en låg smittspridning för stunden, så hänger hela tiden den här farhågan om en andra våg över samhället. Och det har varit en väldigt fin försommarhelg här i Berlin och jag tycker mig märka ganska tydligt att många är nu så glada över att samhället har börjat öppna upp igen och att man känner att nu har vi lagt den värsta tiden bakom oss och att de här reglerna som gäller distans som 1,5 meter och att man bara ska träffa personer som tillhör ett annat hushåll, ja, de har många börjat ta ganska lätt på. Sen har man nog sett här i Tyskland i takt med att samhället har öppnat att man framförallt har fått vad man kallar för klustersmitta, alltså mindre lokala utbrott på, om det har varit på en skola eller i en kyrka eller på ett slakteri har man haft sådana exempel, och att de har varit koncentrerade och därför lättare att angripa snarare än en bred ny våg.
Tack. Och Peter, där det började, det är över 33 000 döda i Italien. Hur är läget där framåt? Det finns ju en sommar, Italien är ett stort turistland. Hur är stämningen nu inför de närmsta veckorna?
Romarna är nu väldigt badsugna. Det finns en lång tradition om att åka och bada i Rom. Och den grundar sig delvis på Italiens diktator Benito Mussolini som lät bygga en järnväg till havet för att han själv skulle bada och för att romarna skulle bada. Idag är det ett tåg, ett tunnelbana, och så man kommer direkt till stranden. Och det gör ju att det kommer att komma väldigt många människor nu denna sommar. Kanske inte så många turister, men romarna kommer att åka. Och då får man se hur det går. Men man har då naturligtvis satt upp en massa regler hur stranden ska se ut. Hur många parasoller det får vara, hur stort avståndet måste vara mellan nästa ställe och så vidare. Allting är reglerat. Samtidigt så är det ju så att man talar ju om att det kan komma en andra våg av den här smittan. Det är ingenting som man nu, det har liksom blivit ett tabu som alla håller långt borta. Och vi vet ju inte vad som händer. Det troligaste är ju i alla fall att om det kommer en andra omgång så kommer den framåt hösten. Så att det där vill inte romarna tänka på för ögonblicket. Nu ska vi njuta av den här sommaren som vi har.
Pia Gripenberg, avslutningsvis, vilka är de stora utmaningarna nu för EU just de närmsta veckorna över sommaren?
Nej, men det är ju att få ihop det här beslutet om det ska vara en återhämtningsfond, hur stor den ska vara, hur ska den vara konstruerad. Och det kommer ju vara täta möten mellan stats- och regeringscheferna, ja, jag tror juni, juli. Man vill absolut ha det här för juli slut, för augusti är den stora semestermånaden. Och problemet är ju, så länge bara mötena är på telefon, då funkar det inte, eller videokonferenser snarare, då funkar det inte speciellt bra, utan det är först när stats- och regeringscheferna kan träffas fysiskt som det här kommer lösas. Och när det blir, svårt att säga, slutet av juni eller juli.
Tusen tack alla medverkande. Pia Gripenberg i Bryssel, Peter Löwe i Rom, Lina Lund i Berlin och Erik de la Reguera i Paris. Redan ikväll kan ni höra andra avsnittet av Dagens Nyheters utrikesdag, då om USA och Latinamerika. För ljudillustrationerna stod Erik de la Reguera och Chris Vardy-Jones. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.